Ja, då är vi tillbaka med våran podd. Sigrid heter jag ju, som vanligt. Och idag har vi med oss två prick likadana böcker. Och vi som sitter här, det är som vanligt jag då. Och så
Margareta.
Mm. Precis, och våra två likadana böcker. Det är två tunna små pocketböcker. De är bägge två ungefär på 150 sidor tror jag. Ja, 200 kanske. Och de är inte svenska någon av dem. Vi brukar ju ha svenska böcker. Den ena är isländsk, den heter R. Och den andra är fransk och den heter De sista indianerna. Och bägge är skrivna av kvinnor. Den första är skriven då R av en kvinna som heter Audur Ava Olafsdottir. Det är ju isländska. Hon är ungefär 60 år gammal. Litteraturvetare och konstvetare och författare på Island. Och har skrivit tre böcker till tror jag som är översatta till svenska. Och den andra hon heter Marie-Hélène Lafont. Och egentligen kan jag säga precis samma sak om henne. Hon är ungefär 60 år. Hon är litteraturvetare, undervisar i Paris. Uppvuxen på en bondgård i södra Frankrike. Det är rätt så viktigt att komma ihåg faktiskt. Eller ja, varför är det viktigt? Ja, det kan vi återkomma till. Hon har också skrivit några böcker till som är översatta till svenska.
Ja. Och det ska ju sägas också att båda de här författarna har fått väldigt mycket priser i sina hemländer. Alltså ja. De är kända i sina hemländer, men här är de inte lika kända. Och det roliga tycker jag var just att både du och jag hade ju hittat de här på biblioteket oberoende av varann så att säga. Och upptäckt att vi tyckte om dem båda två. Och ja, den här R, den hittade jag när hon hade fått Nordiska rådets pris. Det var nog 2018 tror jag det var. Och då hade de den på biblioteket här och då lånade jag den och blev väldigt förtjust i den. Och den här andra då, de sista indianerna utav Lafon, den läste jag lite senare. Men båda har ju fått anledning att läsa om nu. Nu när vi skulle prata om dem så måste man ju ändå uppdatera sig lite grann. Och det här med omläsning brukar vi ju säga att det är väldigt roligt att göra, för man upptäcker nya saker.
Om man skulle verkligen alltså, och jag tycker det ska bli väldigt spännande att prata om de här två böckerna, för de är ju ganska nya bekantskaper. Jag sa att de ser likadana ut, för det gör de nu när jag tittar. Du har dina ligger där och mina som pocketböcker så. Men om man slår upp var som helst så är de väldigt olika. För att R är ju en bok med styckindelning och kapitel. Och det är viktigt med kapitlen. Och det är viktigt med vad de olika kapitlen heter. Och det finns mycket repliker i boken. Medan däremot De sista indianerna, den kan jag bli lite fascinerad av. För att om man bläddrar i den så är det bara en enda textmassa. Då och då avbryts det av ett nytt stycke. Men det är textmassor. Mm. Det finns inga repliker, ingenting, ingen styckindelning. Och först så kan jag tänka så här, hur ska man liksom ta sig an det här? Är det inte jobbigt? Men det är det inte. Det blir snarast lite suggestivt tycker jag.
Ja, det tycker jag lite grann som att man får följa den här huvudpersonens tankar och hennes sätt att se på omvärlden. För det handlar om Marie hon är, och hennes brorsa Jean. De är två åldrande gamla lantarbetare som har bott i samma hus hela sitt liv. Och man förstår att vad som har hänt, det får man veta vart efter Marie minns. För det är hon som är en observatör kan man säga. Och så skildrar hon sitt liv i det här huset tillsammans med sin bror och hur den familjen har levt. Samtidigt som hon studerar livet på andra sidan gatan. Den nya, alltså grannarna där. Alltså det är väldigt kul. För de satsar på framtiden. Där är det ett myller utav barn och de är som de kallas för klanen. Det är flera familjer som bor tillsammans i de här husen och de skaffar sig nya maskiner och de blir större maskiner och de vill komma åt deras gård, förstår ju Marie och Jean. För de börjar med att mamman har dött och man förstår, nu lever hon ensam med det här syskonparet. De har inga djur längre och marken är då utarrenderad just till grannarna tvärs över gatan, som hon noterar så vad de sysslar med och hur de gör. Och ja, det är väldigt kul att följa livet. Och då får man i den här texten, det är som du säger, det blir lite suggestivt.
Ja.
För det är lite associationer om hur de lever. Så lite, man får veta lite, det är lite fragment och så får man veta lite mer. Och man förstår då efter ett tag att den här mamman hade varit väldigt dominerande.
Mamman är ju med, skulle jag vilja påstå, hela tiden. Hon lägger ju sin... Det är hon som styr, hennes värderingar, hennes åsikter, hennes sätt att förhålla sig. Det släpper ju aldrig. Hon har aldrig släppt barnen. Från början hade hon ju Marie och så brodern, vad heter han?
Jean
heter han. Och sen hade de en tredje bror, Pierre, som dog.
Ja.
Och det var ju älsklingsbrodern. Det var ju han som skulle ta över gården och gå vidare. Men då, jag måste bara få läsa en liten bit. För jag tycker hon Lafon, alltså om det är någonting hon skildrar. Och då tänker jag på, vi har pratat om... Slas och Saljo, det här med landsbygden. Men hon skildrar verkligen det mitt i prick. Och då står det, redan på sidan 34 så skriver hon så här. Grannarna, och det är ju de tvärs över gatan som Marie och Jean ser. Grannarna arbetade hårt. De sa till och med modern med en fraktfull min. Därför att grannarna aldrig hade anställt någon. Aldrig hade satt andra i arbete. Ett tecken så gott som något. Hennes far hade på sin tid haft tre anställda på gården. En av dessa män bodde i samhället med sin familj. Han tog sig till och med från gården till fots och ibland på en grå moped. Det var en bra karl som alltid kom i tid, nykter, lojal, försynt, noga med hygienen, sin egen också. Han visste sin plats och var suverän på att göra ost. Hans enda barn, en dotter som blev sjuksköterska, hade två söner som hade utbildat sig till specialistläkare. Under en lång period återkom deras namn i församlingsbladet där de höjdes till skyarna. De hade lämnat trakten och bodde i Toulouse. Sonen i Toulouse hade tagit över morföräldrarnas hus i samhället, låtit renovera det och underhöll det. Tillbringade en del av sommaren där tillsammans med sina barn som spelade tennis. Alltså... Ja, så var utvecklingen liksom på landet. Mm. Och då framhöll modern hela tiden detta att grannarna, det här att de aldrig hade anställt någon. Det var aldrig satt någon annan i arbete. Det var liksom, gjorde man inte.
Nej.
Utan modern, hon såg ju den här familjen Lafon. Det var den, eller vad heter, Lafon var ju författaren. Ja. Vad heter
hon Saint-Ouar, tror jag.
Saint-Ouar heter de. Det var ju liksom det finaste av allt.
Ja. Men den här mamman, hon hade ju åsikter om allting. Vad som skulle, hur saker och ting skulle vara. Det skulle vara ordning och reda. Och vissa saker gjorde man och andra saker gjorde man definitivt inte. Och man gjorde väl nästan aldrig som grannarna tvärs över gatan. Där de hänger tvätt och man ser vad det är för kläder. Och det är en brokig samling och det är brokiga underkläder. Och det
till och med hänger ut underkläderna. Det är ju omoraliskt.
Ja, precis.
Vissa sånt.
Och hennes... Hon tryckte ju ner hela familjen. Ja. Pappan där i familjen, han hade ju tydligen blivit ingift så att säga till gården. För det var ju hennes föräldrar som hade gården. Det var hon som satt på pengarna. Det var hon som bestämde allting.
Ja.
Och den stackars pappan, han blev ju också nedtryckt.
Ja.
Och den enda som protesterar är den här äldsta sonen Pierre. Han blev ju älsklingsson fast det är han som då bryter sig ur. Och är den enda som kan ha lite olika åsikter med mamman och gräla med henne. Och han bryter ju totalt med hennes åsikter om hur man ska leva. För han skulle ju överta gården och man ska absolut inte jobba i industrin. Men det var ju precis vad han gjorde. Och dessutom så levde han ihop med en skild kvinna.
Ja.
Det var ju förfärligt. Ja. Men sen kommer han tillbaka och kommer hem då och är cancersjuk och då vårdar hon honom. Och så vårdar hon ju honom så att det där rummet det bara står. Ja. Alltså...
Men det är ju det som är med den boken som jag tycker är så intressant. Och som jag tror att många av oss har ju upplevt det. Att man kommer till, alltså, och man kan ju tänka på hur man själv har sitt hem. Saker och ting stannar upp. Någon gång i livet så stannar saker upp och så händer inget mer. Man har köpt en soffa som man tycker är bra och så får den stå tills man dör och då får barnen bära ut den soffan. Men i det här fallet är det ju så att de bara stänger igen alla rum efterhand. Ja. Och sen sitter de i köket och hon sover i en alkov i köket och brodern sover i ett sovrum.
Mm.
Och det är det. Och alla skåpen är fulla med grejer. Och så tänker hon på att en vacker dag kommer någon att ta över de här sakerna.
Ja.
Men hur i hela friden får vi ihop det med den andra boken? Har vi tagit på
inte
för mycket idag?
Särskilt. Jag tror de är väldigt olika. Men jag ska bara säga en sak till om den där. De sista indianerna. Dels så tycker hon ju då att de är liksom de sista indianerna. De är liksom i sitt revir. De kommer att dö och här kommer de. Ingen kommer att ta efter. Vi är de sista indianerna. Mm. Precis som systern Elna där i Vem älskar Yngve Frey. Hon säger vi är fornminnen som går här. Alltså det är lite samma stil på det.
Precis.
Jo, men sen är det också en liten gåta i den här. Som man, den är hemsk. Och den, man får höra. Och det kommer också så där lite då och då får man veta lite grann om den här flickan Alice som är fosterbarn i den här familjen och som man inte riktigt vet varifrån hon kom och dessutom framställs hon som lite slarvig och lite efterbliven men
lite lätt efterbliven tror jag att hon är. Och lite vulgär sådär va? Alltså, och någon fördjupa dekultage i förhållande till sina ganska svällande byst och hon är lite utmanande och som sagt hon hittas ju naken och död i en skog men det är också fascinerande, det är bara som, precis som du säger, det bara poppar upp lite då och då allt med detta ända tills i slutet när de städar ur ett skog och hittar ett grönt skär och man förstår att det är nog brodern som en gång låg bakom.
Nu spoilar vi det, men det gör ingenting.
Tror jag. Det spelar ingen roll. Det spelar någon roll egentligen för att det är ingen kriminalroman. Nej. Det är en fantastisk bok om livet tycker jag. Alltså om livet som har stannat upp.
Och
livet som går vidare.
Ja, precis. Hur utvecklingen går vidare. Så att,
det är sådana roliga sekvenser också när de går över till euron och de vägrar i början sitter med miniräknaren och räknar ut hur mycket hon har handlat mat för i euro. Men sen till slut så tycker hon att det spelar väl ingen roll för hon handlar inte mer mat än förr. Så det spelar ingen roll hur mycket om det. Alltså, och det är mycket. Och han, och så säger hon att hon kommer ju dö, sitter hon och säger jag kommer att dö här. Och de andra kommer ta över och gå in i skåpen och rota. Och det bryr hon sig inte om. Men min bror, han kommer att överleva mig länge. Men på grund av sin ilska mot alla rondeller och plasten på korven. Och så räknar hon upp en massa saker. Och då känner jag igen mig själv. Liksom. Jag blir så arg när jag ska köra runt och de har gjort nya rondeller. Och man vet inte vart man ska. Och man ska byta fil mitt i alltihop.
Ja.
Så det är ju både om avfolkningen men sen är det lite om åldrande med. Om livet. Och jag mitt i prick. Men man, och så kort och anspråkslös. Jag är så trött på böcker som är på 500 sidor.
Den var väldigt nöjd att läsa den här boken. Mm. Väldigt nöjd. Och som sagt, även om man då tyckte att när man öppnade den att oj, det här var bara en sammanhängande text och ingen dialog och så. Det behövs inte. Det flyter på så bra. Och man vill bara vända och se vad som händer. Det är väldigt kul.
Och så mitt i prick.
Ja. Men som sagt, den här R, det är ju någonting helt annat.
Ja. Den är varm tycker jag.
Ja, det är den.
Det är en varm bok. Och som den handlar, egentligen handlar den om hur det är att ha varit med om ett krig. Ja. Nej, det gör den inte heller.
Jo, men delvis gör den väl det tycker jag. För att det här, det tyckte jag var lite spännande att läsa den. Att hur det är i ett land efter krig. För det kan man, om vi bara ska berätta vad den handlar väldigt kort om. Det handlar om en man som heter Jonas, vill jag minnas.
Ja.
Och han är väldigt trött på livet. Han är skild, hans fru har övergivit honom. Och när hon gör det så passar hon på att berätta att dottern Gudrun inte är hans biologiska barn.
Ja, mitt i prick då, verkligen, när hon är 26 år.
Ja, precis. Och det gör ju inte saken bättre och han deppar ihop totalt och tycker hela hans liv är meningslöst. Han har en firma som inreder kök tror jag. Och han är väldigt händig får man veta redan tidigt. Att han berättar hur många...
En handyman.
Ja, precis. Och hur många badrum han har kaklat och hur många kök han har inrett och så. Men så han beslutar sig för att ta sitt liv. Och då funderar han ju på hur han ska göra det rent praktiskt. Mm. Och hur ska han göra det så att inte dottern kommer att hitta honom? För det är ju hans problem då. Och då kommer han ju på att han ska åka utomlands.
Mm. Och det, jag tycker det är viktigt. Alltså, för han, har ju, han och dottern har ett jättefint förhållande. Och det skildras så fint tycker jag i boken. Ja. Överhuvudtaget är det här en bok som skildrar fina män.
Ja.
Alltså både han, Jonas, och sen har han en kompis som heter Svanur. Ja, som också är en sån där handyman som alltid går på. Jag tycker det skorrar din bil. Jag kan titta lite på den om du vill. Mm. Alltså, men som är ganska ordknappa för övrigt. Och deras kvinnor tröttnar på dem för att de du bara upprepar allt vad jag säger, säger hans Jonas fru.
Ja.
Du säger aldrig något själv. Mm. Och ja, så vill de skiljas och som sagt. Men de har ett väldigt fint förhållande, dottern och han. Så att det där blir ju så spännande då. Hur gör man om man tar livet av sig? Ja. Man kan ju inte hänga sig och inte dränka sig. Och någon. Så han stoppar ju den där borrmaskinen i väskan och åker. Ja. Det tycker jag också är så roligt.
Ja, det är lite humor.
Ja, det är mycket humor
i hela. Och inte bara borrmaskinen, för han kommer ju på att det är nog bra att ta med hela verktygsväskan. Ja, om man nu ska åka till det här landet, för han åker till ett krigshärjat land där det precis har blivit fred.
Ja. Och det står inte vilket land det är.
Nej, jag vill tro att det är någonstans på Balkan. Ja, tror jag också. Kroatien kanske eller någonting
sånt. Jag tror också det. Men
precis när det hade blivit fred där.
Men det är våra gissningar.
Det är våra gissningar, ja. Därför det sägs inte. Men för han menar att om det nu han ska hänga sig så måste han ju kunna sätta upp en krok i taket. Så han är väldigt praktisk där.
Ja, ja. Ja.
Och så åker han till det här landet och tar in på det här hotellet som drivs av ett syskonpar. En bror och en syster, och systern har en så, ett barn som är 6
krigsskadad.
År. Krigsskadad förstås. Mm. Och på det här hotellet så har det just den här veckan kommit in 2 besökare till. 2 gäster, och de vet inte varför, men ja, det börjar väl, det har varit fred en liten tag, men man vet inte riktigt hur länge. Nej. Så att det är fortfarande lite osäkert. Och där tycker jag just att man får veta lite grann om hur det är, en inblick i hur det är att komma till ett land där det har varit krig. Alltså det är inte mycket som fungerar på det här hotellet. Men då har ju han sin verktygslåda, så han rensar ju rör och ser till att han kan få sig en dusch. Och han
klistrar ihop inledningar och ja, är allmänt händig. Det finns en sekvens i boken när det står hur många, alltså kvinnor har alltid sagt, frågat, kan du laga köket, kan du kakla badrummet, och så gör han det. Och han fortsätter i samma anda där nere på hotellet, och då får han ju en mening, han skjuter lite på det där med att hänga sig, han har inte riktigt tid med det då, för att han är ju tvungen att hjälpa dem där. Sen är det intressant, den ena gästen som kommer där visar sig ju så småningom att han är ju ganska kriminell, men han väser ju då till den andra, lite, försöker vara lite hemlighetsfull, att i krig finns det ju alltid pengar, efter ett krig finns det ju alltid pengar, det finns saker att sälja, saker att köpa, det finns människor som behöver saker, och han kan fixa vad som helst, och alltså man får se. Samtidigt som han då hjälper många kvinnor, och där är det en kvinna som tar honom åt sidan och säger att du måste komma ihåg det, du får aldrig fråga en kvinna vad hon har varit med om i kriget.
Nej.
Du får aldrig fråga om en kvinna. Vi vet vad som har hänt, men vi vill inte berätta det. Du får aldrig fråga, du får vänta till någon berättar. Alltså det är så mycket sådana här små detaljer.
Ja,
det är inga moraliska sida upp och sida ner, utan det är... Absolut. Eller när han sitter på restaurangen, han får gå på restaurang och äta. Och då serverar han någon, och sitter han och funderar på vad det är för kött. Och sen bestämmer han sig för att nej, jag äter upp det här.
Ja.
För, alltså, ja. Det finns ju inga djur just, men det finns duvor på torget, det har han ju sett. Så att, ja.
Men varför han heter R också, det beror ju på att han ser ju R. Dels har han ju 7 R på sin egen kropp, det berättar han ju inledningsvis. Ja. Och då gör han en tatuering över hjärtat, en nekros över hjärtat. Där har han inget R, men han har ju ett R in i hjärtat, lite symboliskt. Hans fru föder barn genom kejsarsnitt, så hon har ett R på magen. Och sen framförallt i kriget, där har ju alla människor R, och de flesta han träffar som har ju också blivit av med kroppsdelar. Alltså han skriver, hon skriver lite, hon har lite humor i den här boken också.
Mycket humor tycker jag att det är.
Så skriver hon om de här människor som, det som alla normala människor har två av, har de ett av här. En arm och ett ben och ett öga. Och till och med djuren drabbas. Man får en inblick i liksom hur djuren också får illa utav krig. Den är mitt ihop det här lite enkla, och det här är ju väldigt lättläst med mycket dialog, och han får ju en kontakt med, naturligtvis, med det här syskonparet, och han hjälper dem, och sen är det en skådespelerska där, den tredje gästen är en skådespelerska som har spelat in tidigare och som var nu ute och gjorde lite research. Så de är ju tre udda personer som har bor på det här hotellet. Men just när han har kommit dit då, så ska han, när han ska ta livet av sig, så upptäcker han ju då, när han får höra de här historierna, vad de här syskonerna har varit med om, vad den här kvinnan har varit med om, så säger han ju här att inte kan jag berätta för denna unga kvinna som med sin pojke och yngre bror har kämpat så för att överleva mitt i bombregnet, att jag har kommit hela långa vägen hit för att ta mitt liv.
Nej.
Han kommer av sig där.
Han kommer av sig. Och det, men han gör ju det också. Men samtidigt så finns det ju kvar i honom. Det är lite en figurroman det här. Mitt i alltihop.
Ja, alltså
det,
faktiskt.
Men, och sen kom jag ihåg. För du sa. Hon fick Nordiska rådets litteraturpris.
Ja.
Och då kom jag ihåg att det svenska bidraget. Jag vet vilket det var. Det kan ju göra detsamma. Men jag var helt övertygad om att han skulle få det. Gunnar D. Hansson. Och så kom det till den här lilla pocketboken, och jag tänkte, vad är alls när de har gjort fel, eller vad är det som man läser den här? Men den är väldigt, det är mycket litterära referenser, alltså hon luras lite med den här enkelheten. Och sen i slutet så står det ju också, refererar hon till en isländsk poet vars namn jag aldrig hört och som jag har googlat på och inte fått några svar på. Han kan, men det är han som, det är hans lyrik som har gett rubrikerna till nästan alla kapitlen.
Mm.
Och börjar man läsa bara rubrikerna så, på kapitlen, så blir det en historia i sig. Så att den här boken kan man faktiskt läsa på ganska många sätt. Och sen så en sak till. Usch, nu pratar jag. Så det, men, alltså det står på ett ställe, så står det så här. Och jag tänker att det här är en plats att bli kvar på. Och så tänker jag, ja men nu stannar han här. Men så småningom, han har ju rest och han har ju sålt firman och bara lämnat ett brev. Mm. Det är väldigt dramatiskt när han har åkt iväg. Och så småningom så lyckas dottern, så hon ringer honom. För då har Svanur behöver hjälp där hemma, hans kompis. Så här va. Och i slutet så slänger han in. Kommer taxichauffören, han slänger in verktygslådan. Och då vet inte jag, ska han åka hem? Mm. Eller är det så att han har varit hemma och är på väg tillbaka? Han har varit hemma och hjälpt dottern. Och för dottern skriver hon, det fattar du väl pappa, jag har ju ingen annan pappa än dig. Skulle jag överge dig? Det spelar väl ingen roll. Liksom. Och denna dottern är väldigt, den är modern boken. Ja. Den handlar bara om en eller två veckor i av livet, men det är nutid.
Mm.
Dottern forskar på plaster i havet. Alltså jag menar, ja.
Och den är modern. Alltså man förstår att det är en väldigt modern tid. När jag fattar det som att han åker hem.
Ja.
Och att chauffören säger att ja, jag känner igen dig.
Ja.
Du är mannen med verktygslådan. Ja. För han blev ju känd som det i stället där i byn. Där
fast jag tänker att han kanske har varit hemma och ska tillbaka. Ja. Nej, jag vill gärna ha en fortsättning på den här boken.
Men det som också är lite spännande är att han åker dit för att ta livet av sig. Kommer till ett krigshärjat land där folk har farit väldigt illa och far väldigt illa. Men han upptäcker då att han, nej, det fanns ju saker att göra, för han lagar ju både det ena och det andra där och blir ju en man att räkna med där, en handyman. Och så åker han hem och har fått kontakt med sin dotter igen och sådär. Så jag tycker det är lite som du säger, lite feel good. Men när de kommer hem så har ju han grannen som ju då tagit livet av sig istället. Som hemma och lever i fred och frihet där. Han blir så deprimerad tydligen så han har tagit livet av sig då.
Och han var ju en sån svår. Båda de var ju så fina. Och de läser ju så. Det står refererat till böcker. Alltså han är ju beläst. Och de tänker och de filosoferar. Och han är den där Svanur.
Mm.
Men så ger hon liksom en liten känga mot oss moderna kvinnor som går på yoga och ja. Läser böcker och inte förstår våra män som vill sitta och skruva på motorerna. Mm. Det är lite intressant också. Jag tycker den har, men ju mer vi pratar, nu håller tiden på att gå ut, så inser jag att de här två böckerna, de har ju egentligen inget mer gemensamt med än att de är lite samtida och lika tjocka.
Ja.
Eller hur? För den ena beskriver ju ändå avfolkningen, alltså, ja, livet och åldrandet. Och den andra, och det är ju den sista indianerna, men R är ju, det är ju en existentiell bok egentligen. Ja, alltså,
absolut.
Varför lever vi?
Mm.
Ja, det är väl den andra med i och för sig när jag tänker på Marie och Jean. Alltså, hur många jag har haft släktingar som har suttit där. Jag kommer ihåg när jag var liten, såg det ut på ett visst sätt hemma hos dem och sen såg det ut likadant ända till. Och det var väl en trygghet kanske, jag vet inte.
Nej, men jag har också varit i sådana hem där man känner att här har tiden stått still och att man känner igen lite grann av det där på en bondgård hur det kan gå till. Så att det,
Nej, och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Nej. För tiden. Nu, det är väl olika för olika människor. Men det är ju intressant. Det är väl det som skönlitteraturen är till för. Att plötsligt ställs man inför det här och så kan man ta ställning.
Ja.
För sina egna släktingar kan man ju inte, eller bekanta, ta ställning till på samma sätt.
Nej.
Eller det kan man ju göra inom sig, men det är ju inte... Ja.
Men hur som helst, två jättebra böcker tycker vi att det är. Så det, man är glad när man hittar såna här små pärlor i mitt, det stora bokflödet.
Precis. Vi slutar där.
Ja.
Mm.